Då säger vi hjärtligt välkomna till Offsides podcast inne på sjunde året, något sådant.
Januari 2014.
Det var det, ja. Då blir det 7 år, va? Mm. Då räknar jag rätt. Denna måndags förmiddag från Göteborg. Och vi inleder väl med att säga att gott att se dig igen, Johan.
Ja, detsamma.
Det har gått några dagar. Vi har varit ute på fältet och härjat.
Vad länge sedan.
Det var jävligt länge sedan.
Ja, härjat så mycket som vi får.
Ja, precis. Ja. Inte jättelångt. Det är inom rikets gränser.
Med avstånd och sådär. Men det var ändå en energiboost. Både själva jobbet, man var ute på något form av uppdrag igen. Mm. Alltså jäkla härligt när jag hade jobbat klart där på kvällen. Klockan var 9:30.
Så drog en stort gatt.
Jag drog ingen Stuttgart. Det här börjar bli vår nya nisch nu med Stuttgart. Nu fick vi mejl från vad Stuttgart kallas på vissa ställen i USA.
Men ska jag läsa upp det eller?
Ja, kan,
det kan vi göra. Det gör vi. Det är en Klara Fredriksson som mejlar här. Hallå! Lyssnade precis på avsnitt 333 där ni pratar om en Stuttgart. Den drinkkombon är vanlig i många amerikanska städer där det bor unga fattiga halvalkisar. Speciellt i Philadelphia där det kallas en citywide. Så döpt eftersom kombon ser likadan ut på alla stans barer. Traditionellt handlar det i Philadelphia om en Pabst Blue Ribbon och en shot av den billigare fatwhiskyn som finns tillgänglig. I Austin, Texas, där jag bor, är det detsamma fast med en Lone Star eller en annan billig burköl. Här i Austin, Texas kan man få en citywide för under $5. Men ryktet gör gällande att du kan komma undan med $3 på en riktigt sunkiga bar i Philadelphia. Då undrar man ju vad pralen betala för sin Stuttgart.
Ja, men gud vad fint att glida in på något schapp i Philadelphia och beställa en citywide och Flyers Bruins på tv kanske.
Ja, det är ju drömmen just nu.
Ja, det är faktiskt.
Det är nästan det jag drömmer allra mest om just nu.
Du visste inte att du drömde om precis det, men nu när du fick det mejla till dig så förstår du.
Nej, men det är ju det jag tycker är absolut härligast i livet. Det är nog att glida in på en amerikansk bar, sätta mig i den här långa bardisken och så rullar just någon kanske NBA-match eller en NFL-match, man har inte så bra koll på vilka som leder, vilka som måste vinna eller vilka som riskerar att sparka tränaren om de förlorar och sådär. Men sitta där, ta en öl eller två och sen en liten stänkare till det. Det är svårslaget.
Ja, det är det. Ja. Jag fick hålla till godo och det var faktiskt fint bara det när jag satt i min bil som jag körde runt med där i torsdagskvällen. Sen jag var klar och skulle till mitt boende så var det full omgång i hockeyns SHL och radiosporten när de går mellan arenorna. Och det är ju aldrig att jag skulle satt mig och tittat på det om jag var hemma. Men gud vad man kan sugas in i det där. Och så skickliga de ändå är. Jag kom på mig själv när jag var framme, satt jag ändå kvar i bilen. För jag skulle höra hur går det nu mellan Brynäs HV i sadden här nu. Vem tar bonuspoängen? Så jäkla fint, va? Mm. man sätter ju inte på det hemma.
Nej.
Det är så jävla förknippat med bilåkning och ja, mycket minnen och sådär. Men du, innan vi satte oss här och spelade in, när du smög på toa här, så var Tobias Regnell, gamla Offside-chefredaktören, framme och ställde mig en liten fråga så här på morgonen.
Hade du någonting med Hero att göra?
Ja, vi skojade om det. För frågan var då, jag kan ställa den till dig med. Ja. Det här var enligt Tobbe, jag har inte hunnit faktakolla, men det får vi gissa att det stämmer. Vilken är den enda spelaren som har både vunnit och kommit tvåa i de stora tre europeiska kupperna? Champions League, UEFA-kuppen och cupvinnarkuppen.
Vunnit och kommit tvåa i samtliga de här?
Ja, då sa jag just till Tobbe, är det Järro? Svaret är alltid Järro på dina frågor. Det är hans favoritspelare då. Då enades jag om att det hade varit ett kul Fernando Järro-quizet där svaret alltid är Järro. Alla har alltid alla rätt, men det är väldigt trevligt under tiden. Man pratar bara om Järros liv.
Nej, jag kan inte svara.
Nej, det visste inte jag. Det var Gianluca Vialli. Till.
Aha. Ja, det ser man.
Jag vet du och lyssnarna det. Du, jag tänkte här att ibland så pratar vi om folk som har gått bort och så. Då vore det nästan synd om vi inte uppmärksammar det faktiskt den här veckan, tycker jag. Att tyvärr så gick Ebba Andersson bort i helgen, 85 år gammal. Och snackar man pionjärer inom svensk fotboll så är det lite svårt att runda Ebba. Jag har väl aldrig skrivit långt om henne. Jag minns att vi hade ett samtal med hennes dotter, en av hennes döttrar.
Mary
Andersson, ja. Vi snackar Öxabäck här förstås. Och det speciella med, nu ska vi prata om Ebba här, men vi pratade väl med Mary om lite att stå i skymundan av sin mor.
Ja, det var väl så att hon vann SM-guld som 13-åring.
Ja.
Mary.
Ja.
Då när hon lirade tillsammans med sin mamma. Att vara 13 år när man vinner SM-guld är ju sensationellt, men att man dessutom gör det med sin mamma som lagkamrat. Det är också speciellt.
Ja, det får man säga. Jag kommer ihåg från samtalet att jag vet inte om det är något slags rekord. Det låter ju som det, att vara 13 år och vinna SM. Men så berättade hon att det blev lite uppståndelse i hennes skola. Att hon bland annat fick gå upp på scenen i aulan. Och så fick hon en turamulett av rektorn som hade varit i Afrika. Det lät väldigt exotiskt då. Men det där vi skrev, jag tror samtalsrubriken var just om en karriär i skymundan. Då kan man ju ändå skjuta till att det var det väl lokalt, men man kan ju också tycka att Ebba Andersson borde ha fått mycket mer uppmärksamhet än vad hon fick. Galjonsfigur och symbol kanske för just Öxabäck och både att Allsvenskan kunde startas överhuvudtaget och att de sen blev så framgångsrika som de blev. Det började ju med en dans, vet du. 1966 så var 4 damer ifrån Öxabäck på dans i Borås. Och så började de snacka lite där om att alla var intresserade av fotboll och flera hade män som spelade fotboll, men det fanns inget eget lag. Ska inte vi starta någonting? Och du vet, man vill tänka sig tillbaks där på Rotundan i Borås, vad det kan ha varit för. Om det var liksom lugn musik, kan ju ha varit Beatles också, 66. Och så, fan, vi kan väl också. Och så bestämmer de sig för det. Och så börjar de ringa runt och till kompisar och som vill vara med och spela. Och så är de så pass drivande så de får igång en serie som startar 68, tror jag. Och sen blir det starten då på både Allsvenskan men också den här Öxabäck-dynastin. Och Ebba tror jag tog 3 SM-guld minst. Öxabäck tog ju fler, gjorde väldigt många matcher. Jag var känd som en tuff, placeringssäker back. Och om vi talar att man var ung när man vann SM-guld som 13-åring så kan man ju tala tvärtom här. Hon gjorde ju alltså landslagsdebut som 38-åring, tror jag. Tror det är den första officiella damlandskampen. Spelades på Åland. Och jag tror inte någon ens sände den eller om det ens var några tidningar där. Det skedde rätt mycket i skymundan. Men hon var verkligen pionjär. Och man kan tycka att hon borde ha fått mycket mer. Jag har alltid tyckt, jag har kört igenom där några gånger. Marks kommun är det ju. Senare så blev det ju Öxabäck Mark, va? I namnet. Men annars att de har gjort väldigt lite för att hylla de här fotbollsspelarna. Också de drivkrafterna de hade. Det märks liksom ingenting om man kör igenom det. Jag gjorde inte det sist jag gjorde det i alla fall. Tycker jag är jävligt dåligt. Jag hoppas att Marks kommun kammar sig lite. Mm. Flera lever ju fortfarande. Men nu gick Ebba bort.
Vet du om det finns en staty?
Nej, det var ju en av lagkamraterna som hade ett eget litet, jag undrar om det var Kerstin Jonsson kanske, hade liksom som ett eget litet museum där de bodde. Så. Men det är också så som de har sagt i flera artiklar, de tänkte ju inte då medan det pågick att det här var historiskt och att de var så, de samlade inte på sig så mycket som de kanske önskade. Och de fick göra jättemycket själva, liksom både fixa kläder, själva utrustning och allt byggde ju på egen drivkraft nästan. Men lyckades bli så pass stora och få ett engagemang i bygden så att det var ju rätt höga publiksiffror ett tag. Och det levde ju ända in på 90-talet. Jag tror också att Öxabäck åker ur 98 eller något. De har ju en liten våg där med Anneli Andelén, du vet, som var vass i anfallet innan de till slut måste lägga ner. När det inte fylldes på riktigt och intresset avtog och det blev problem med ekonomin. Men det är ju en otrolig dynasti. Den är ju skriven om i bokform, jag minns inte vad den heter nu, men som man kan rekommendera. Men de är ju värda allting. Och det, när hon slutade Ebba så gick hon bara direkt in i supporterklubben och sålde lotter och bakade kakor till matcherna. Ganska så långt ifrån en diva man kan komma, tror jag. Så oerhört jordad. Och de senaste intervjuerna jag såg med henne så verkar de följa fotbollen väldigt mycket. Och det tyckte jag också var fint att hon gillade Zlatan så mycket.
Ja, vad hennes story då?
Ja, hon sa det, precis. Och hade man kunnat tänka sig då att så här, det där är först, men att hon kunde uppskatta det också. Utan att för den saken skulle, hon verkar ha varit rätt blyg och så. Går nog inte att överskatta henne som inspiratör för många andra, inte minst där i trakten. Så sorgligt att hon gick bort och verkligen värd att minnas. Och alla våra lyssnare kanske inte vet vem hon var.
Nej, det är nästan som man vill ha, göra en namninsamling. Resa en staty.
Ja.
Om inte i Mars kommun så i alla fall kanske utanför Friends.
Ja, va? Och nu, alltså, hon är ju förknippad, det blev ju hennes enda landskamp, så hon är ju verkligen förknippad med Öxabäck och damallsvenskan, men att de låg på så mycket gjorde att serien ens kom igång från början, så hon spelade ju jättestor roll och alla hennes lagkamrater och kompisar där också jobbade såklart, sedan om, och tittar man tillbaka i arkiven så finns det ju mycket av rapporteringen är ju, som du kan tänka sig, ser lite sunkig ut så här idag, mycket förtjusning om att kararna får passa barnen medan kvinnorna ska spela boll och en del tyckte inte att de skulle göra det ens igång och sådär. Men det verkar ju varit ett starkt engagemang lokalt, att man verkligen brydde sig om det här laget och blev stolt över det. Jag ska inte svära på att Marks kommun inte har gjort något sen jag var där, men jag tycker att man har talat alldeles för lite om vad fan är Mark kända för. Simon Bank är väl typ därifrån. Men han behöver ingen staty. Vi älskar Simon Bank. Men, ja. Men mer rimligt med Ebba. Det skulle Simon med, tycker jag.
Det är jag rätt säker på.
Ja, de borde göra ännu mer, tycker jag. Det är så pass stort där de gjorde, tycker jag.
Ja, och det här avsnittet gör vi i samarbete med Ragtime här. 1981 så vann Öster Allsvenskan, anförd av Jan Lildamma Mattsson och hans 11 mål. 20 mål gjorde samma säsong Torbjörn Nilsson som tog IFK Göteborg till en andra plats. Och alla vet ju vad den andra platsen ledde till i nästa års förtjänade Europaspel. Och då samma år så öppnade butiken Ragtime på Magasingatan i Göteborg. Ragtime har precis som IFK Göteborg blivit en institution i staden och firar 40 år i år. Idén har alltid varit att sälja märkes- och vintagekläder för män på kommission. Man kan alltså lämna in sina plagg som Ragtime sedan säljer vidare i sin butik och webbshop och så delar man på pengarna. Det är snyggt och det är hållbart. Och förhoppningsvis så kan man ju snart då komma tillbaka till arenorna och gå på fotboll igen och Ragtime tänker att man då kanske vill vara lite extra snygg. Uppdatera sin garderob och de har märken som Burberry, Stone Island, Ralph Lauren, Nudie, Tiger. Ja, ni fattar, det är skor, jackor, skjortor, kostymer och allt vad man kan tänkas behöva. Man besöker dem på Magasingatan 14 i Göteborg eller så går man in på ragtimehär.se. Som lyssnar till Offsides podcast får man dessutom 10% till och med den sista mars. Och på redan grymt bra priser så om man anger koden Jag är Offside, antingen i butiken eller på webben. Detta är då alltså Ragtime här.
Mm.
Detta är, jag vet inte vilken landskamp det är i ordningen, men det är ett tag sedan då som Ebba gjorde sin landskamp. Men Sverige lirade ju mot Österrike på Malta här i, vad det är, fredags? Eller lördags eventuellt. Vann med 6-1 och nu imorgon då, alltså igår om man lyssnar på detta. Det är alltid lurigt detta som vi spelar in på måndagar. Mm. Vi kommer ut på onsdagar. Men på tisdagen så spelar Sverige mot Malta som jag tror är rankat strax efter 100:e i världen. Det är Kongo ligger nu före Malta till exempel. Så det är
Zimbabwe och Nepal var där och fightades runt 100-strecket.
Så man får väl säga att det är en så kallad blåbärsnation vad det gäller både här och damfotboll. Men ännu mer kanske damfotboll. Jag tror att Malta gjorde sin första landskamp 2003. Och då kan man tänka sig så här, Johan. Kanske skulle de kunna göra en... jag ska backa bandet lite grann så att det ska bli för krystat. Det är ett par veckor sedan jag satt och bläddrade hemma i biblioteket. Det låter flott.
Ja.
Men i bokhyllan. Och jag har ju...
Du kan också säga att du satt här med vardagsrummet.
Det kan jag också säga. Men jag befann mig i när jag var stående och läste denna en av de...
Säger du så ibland när det ringer till dig så jag tar det i biblioteket.
Och jag stod där vid bokhyllan och funderade på vad ska jag nu ta mig an. Och som så ofta så blev det att jag började bläddra i någon av alla de här antologierna med så här Best American Sports Writing. Det har jag gjort många gånger. Började bläddra och började läsa en text om Mike Tyson som hade varit publicerad i Sports Illustrated någon gång i mitten av 90-talet. Och då swishade namnet Buster Douglas förbi.
Nu förstår jag lite då.
Ja, precis. Buster Douglas då. För att prata om skrällar. Om man tänker att Malta skulle kunna skrälla mot Sverige.
Mm. Förmodligen har de inte gjort
det. Nej, det kan jag nog säga att de inte gör. Men gör de det så skulle man kunna säga att de gör en Buster Douglas.
Mm.
För Buster Douglas gjorde ju det då 1990. Det är ju i princip, ja, det blev ju då 31 år sedan. Och det var i februari, nästan på dagen när vi sitter och spelar in idag.
Jag har faktiskt tydliga minnen av det.
Var det?
Ja, en av de första just... skrällarna som jag minns. På den tiden så, även om man inte var så boxningsintresserad, så det var liksom kutym om man var idrottsintresserad, att det byggdes upp inför en stor fight. Och så minns jag, tror inte ens jag såg matchen, den gick väl på TV1000 eller något, men det var sportlov, kommer jag ihåg.
Ja,
och att man då vaknade upp till att man hör att, då var det inte just att Buster Douglas hade vunnit, det var ju att Mike Tyson hade förlorat.
Det var det som var grejen. Ja, nej, men upprinnelsen till denna matchen var ju då att Buster Douglas, som var tungviktsboxaren, skulle gå en match mot Mike Tyson. Mike Tyson var ju obesegrad sedan 1985. Jag tror att han hade 37 raka matcher i ringen.
På knockout.
På knockout. Han till och med hade knockat innan den femte ronden, sin motståndare. Så den här matchen, då där Buster Douglas, säger man match? Fighten.
Ja, det går nog bra med match.
Ja. Den här matchen mellan Buster Douglas och Mike Tyson, den var så... ska man säga, nedspelad Ingen räknar med någonting annat än Mike Tyson skulle knocka honom kanske redan efter en eller två ronder. Inte ens någon av arrangörerna ville arrangera den här matchen i USA. För det fanns för mycket kostnader och man kunde inte kunna dra in de pengarna. Så att denna matchen skulle då äga rum i Tokyo, Japan.
Det var väl inte bara så att Buster Douglas var utmanare så som man var då, utan att det ansågs vara kanske en ovärdig utmanare till och med.
Lite så. Mm. Man såg väl på Buster Douglas som en ganska så tung pjäs. Han var betydligt tyngre än vad Mike Tyson var, som var vältränad vid den här tidpunkten. Och han hade visserligen förtjänat den här utmaningsmatchen eftersom han hade besegrat några på vägen. Men den stora grejen var ju att man väntade på att Mike Tyson skulle möta Evander Holyfield. Men han var inte riktigt där. Holyfield hade väl gått från klassen under tungvikt, vad är det?
Ja, det var väl en hel del politik där också. När matchen ska vara, hur mycket pengar som kan komma loss och så. Så när King fanns med i faggorna så var det ju inte genomärligt.
Spelbolag med den här tidpunkten tog inte ens bett på matchen för att de ansåg att det var helt meningslöst. Det är inte Tyson visste om. Det var att Buster Douglas mamma hade dött typ 20 dagar innan den här fighten skulle äga rum i Tokyo. Och vi har ju pratat i den här podden ganska många gånger om ska man säga, elaka pappor.
Mm, krävande i olika utsträckningar. Ja,
vi kanske nämnde det här en vecka när vi pratade om Tiger Woods. Mm. Vi har pratat om Andre Agassis pappa. Mm. Wombacks pappa. Mm. Många pappor.
Det är många pappor. Jag ska skriva en bok någon gång.
Om de dåliga papporna.
Jobbiga idrottsfarsor och så i olika kategorier.
Ja. Men det verkar som att mamman här har varit, för att Buster Douglas var mobbad som barn i skolan. Och när han kom hem och var ledsen och blåslagen så sa hans mamma, var inte ledsen, slå tillbaka istället. Och det blev hans väg in i boxningen på något sätt. Så att mamman betydde väl någonting på något freudianskt sätt, speciellt för Buster Douglas.
Skulle boxas för henne då?
Boxas för henne. Så han la in en sån jävla växel i 20 dagar där och tränade och tänkte att jag får dö i ringen. Jag ska göra mitt absolut mer än vad jag någonsin har kämpat för någonting i mitt liv, så ska jag fightas i den här matchen i Tokyo mot Mike Tyson.
Samtidigt som man kan tänka sig att Tyson då inte känner att han behöver vara i sitt livsform och kanske slarva lite på vägen.
Nej, precis. Det har ju kommit fram senare tillfällen där han har berättat att han var ju så säker på att vinna den här fighten bara efter ett par ronder, så att hans team, de här som står med vattenflaskor i ringhörnorna, de hade inte ens med sig ispåsar och sådär. De var så säkra att det kommer inte behövas. Jag kommer inte ta emot ett slag i ansiktet, säkerligen. Det har han fel. Mm. För bara efter tre ronder så spricker hans ögonbryn, Tyson. De har inte med sig någon ispåse.
Det är ändå märkligt.
Det är ändå osäkert, får man säga. Och han gnetar på där, Buster Douglas. Och i den nionde ronden så får han in en sån jävla smäll. Så Tyson faller ner, och det är rätt klassiska bilder för de som minns TV-tisen på den här tiden. Där istället för att resa sig upp så ligger han rätt yr runt, kvar på mattan och letar med sin boxningshandske efter sitt tandskydd någonstans. Och de kommer upp till 9, han reser sig upp och så blir det den 10:e ronden. Och då faller han ihop en sista gång, så att Buster Douglas vinner den här fighten. Mm. Och det är i boxningsvärlden så pratar man fortfarande om att det finns ingenting som har kommit i närheten.
Skrällarna skräll.
Ja, det är den största skrällen någonsin. Mike Tyson är överlägsen etta i världen. Buster Douglas är någon som få har koll på. Han ser inte ut som en boxare knappt. Överviktig. Ingen har sett vad han kan gå för tidigare. Men han sätter den här otroliga skrällen. Och då borde man tänka att fasiken vad häftigt. Men det blir ju någon slags början på en misär för Buster Douglas då. Och det är så att redan bara några minuter efter att han har vunnit fighten i Tokyo så får han reda på att Tysons entourage med Rod King i spetsen,
Donkey,
promotern, Ron?
Rod, ja.
Donkey. Ja. De kommer överklaga detta, för de menar att domaren i den här fighten har räknat, när man räknar sekunderna, de 10 sekunderna, räknat det för snabbt. De står på sig några dagar. Buster Douglas får höra att detta är inte säkert att detta kommer gå igenom. Det kanske blir, antingen blir det en omfight eller så kommer den bara annulleras. Så han börjar gå på flaskan konjak, säger han. Det blir mycket konjak i några dygn. Han super ner sig rätt rejält. Men sen till sist, efter påtryckningar från boxningsvärlden och även från sponsorer till Mike Tyson, säger så här kan man faktiskt inte göra. Det är inte schysst, det är inte fair play. Så då ger han sig och han får titeln. Och sen så går han en match mot Evander Holyfield ett halvår senare. Förlorar den efter 3 ronder tror jag. Och då lägger han av Basil Douglas med boxningen. Och där börjar ju då mörkret för honom. I 6 års tid så nästan liksom han hemfaller till frosseri. Han går upp så att han väger en bit över 200 kilo. Fortsätter med konjaken, sponken och bränner pengar. Han fick ju rätt mycket pengar för matchen mot Evander Holyfield. Jag tror det var 20 miljoner dollar. Bränner i princip de här pengarna. 6 år går efter den här Evander Holyfield-matchen. Och då faller han in i en sån här diabeteskoma, tror jag det kan kallas. Som överviktiga kan drabbas av. Och det blir någon slags, ändå får man säga, ytterligare en vändpunkt i hans liv. Där han tar tag i livet lite grann och börjar träna. Och sen går några matcher till och gör en comeback. Men det är ingenting att skriva hem om egentligen.
Hans livs framgång, men ändå en framgång som han inte riktigt kunde hantera.
Ja, lite så. Och man vet ju inte hur mycket som spelar in här. Det låter ju så att, fan visst. De kanske är King och Tyson och gänget. De kanske inte var så schyssta inledningsvis, men samtidigt också.
Mening. Nej, det är väl ganska dokumenterat att de inte alltid var.
Nej, men samtidigt också behöver kanske inte det betyda. Det finns ju säkert ett mörker han tagit med sig innan det här matchen och vad som hände de här dygnen efter fighten. Men att man behöver gå ner sig så mycket, det måste finnas andra saker i det, givetvis. Men det man skulle kunna säga är ju då, det ena är ju skällarna skäll. Och vi skulle kunna säkert prata lite om det. Men det är ju att Basil Douglas efter den här, att han kommer tillbaka 6 år efter Holyfield-fighten.
Han lever eller?
Han lever än idag. Det är att han idag lever på att prata om den här fighten. Det är vedertaget att den som söker på honom och hittar intervjuer, det är ju vissa journalister kanske inte är så transparenta och berättar att vi har pröjsat för den här intervjun med Basil Douglas. Andra är det faktiskt. Då är frågan till dig, Johan. Tycker du det är sorgligt att han lever på det här? Eller är det fint att han har det här i sitt liv?
Är det bara de två valen?
Ja,
som
det är
finns?
Bara de två. För,
ja, det är klart att man tycker det är lite sorgligt kanske. Att, det här förekommer ju inte riktigt i Sverige att idrottare tjänar pengar på att berätta sin historia annat än de kanske säljer någon bok om de skriver. Men i vanliga fall så tar ju inte vi betalt. Det är inte vanligt i alla fall att man får betalt för att intervjuas och så. Jag gissar att så mycket, ja det kanske i och för sig blir stort på japanska marknaden där också i och med att det var i Tokyo. Och kanske också att det påverkas lite om Mike Tyson är lite i ropet igen så kan han. Men jag gissar att allt sker inte i media. Det kanske är lite sånt som det finns i England med dinner speeches och sådär va. Det är klart att det låter lite sorgligt, men det är väl bättre än att han ligger i diabeteskoma. Är han nöjd med det så får väl det funka. Mm. Whatever floats your boat, Buster. Ja, det låter väl lite sorgligt, men vem är jag och döma? Han verkar ju haft det tufft. Han håller sig flytande, så är väl det okej.
Okay. Ja, men det som man kanske skulle kunna växla över till är just, har vi personer som Buster Douglas i Sverige som skulle kunna leva på att sälja, om nu Sverige hade haft det medieklimatet där man prysar för intervjuer.
Frisparksskytten i Västerås som gjorde mål nu mot Malmö när Västerås SK vann med 2-1 i kuppen mot MFF här i helgen. Lägger av direkt. Åker runt i KK-regionen, Köping, Arboga, Kungsör.
Det roliga hade varit om Kalle Karlsson som är assisterande tränare i Västerås.
Jag har skrivit om.
Jag tror inte han var på plats.
Kanske han fick barn i veckan.
Ja, jag tror det. Jag tror att det var någon som frågade så på Twitter varför inte han var på plats av familjeskäl. Och det var väl så att han skulle ha barn nu.
Ja, han fick barn också. Han fick barn. Sitt andra barn tror jag.
Ja, just det.
Han var inte med där.
Att han sitter hemma i sin lägenhet med nyfödd bebis i sin famn, ser denna match på sin dator eventuellt och sen åker runt.
Det här är inte bara en härlig seger. Det här kommer jag kunna leva på. Nej, det är väl inte så troligt.
Rabelli har väl gjort det lite till sin grej att han har åkt runt som föreläsare.
Ja, det är inte så.
Det är ju ett lyckligt ögonblick på så sätt och han har ju inte gått ner sig.
Nej, och det är inte så att om man ringer till Rabelli, nu är det väl inte så många som gör det längre för att han ska berätta om sin straffräddning, men då tar ju inte han betalt för det. Däremot kan man säga att han indirekt har tjänat på det då.
Det finns ju någonting i ändå att Ravelli kanske har en sån här, du vet, almanacka hemma på väggen. Där han räknar ner nu dagarna till 2024. Där det blir jubileum igen. För då blir han ju ropet.
Det finns ju några sådana. Jag kommer att tänka på Andreas Ravelli häromdagen. Jag vet inte om du såg det, men jag var ju intervjuad i en Östgötatidning.
Mm. Du, sett
du såg vinkeln på det.
Vad var det nu att det
var? Apropå att vi fick det här priset.
Jobbavibba.
Ja, vi fick det här priset för några veckor sedan, så ska vi göra en liten intervju. Men då var det ganska mycket frågor om min storebror då, som också är journalist. Och, vem som är bäst, fick jag frågan.
Hur svarade du på
det? Jag sa att... jag sa, ja, men han är väl bäst då, så jag förstår att jag vill ha ett svar, ja, men han når väl bredare än jag och så, men det är inte så, vi jobbar ju inte riktigt med samma sak. Jag sa väl också, jag kanske är bättre på vissa saker som han inte kan, men ja, ser du på, han har väl fått en massa priser, det har inte jag, jag får säga att han är bäst då. Alltså, ja, men samtidigt, du är lillebror, du kan komma ikapp. Ja, men det är ju på riktigt inte viktigt ett dugg. Men jag tänkte också att det var lite risky, det hade ju kunnat vara, nu är det inte det, men att det har varit jobbigt för mig. Mm. Alltså det skulle ju, Andreas Ravelli, det kanske har varit jobbigt för honom, vem vet, så här att känna, och då är det, säg att Andreas Ravelli nu får en stor framgång, då är det inte jättekul för honom kanske om de börjar prata om Thomas. Är han lite bättre ändå eller? Så, det är lite risky vinkel att välja, men ja, rubriken var då prisad för sitt arbete, ändå inte bäst i familjen. Det gjorde mig ingenting, men det fick mig att känna som både Andreas Ravelli och Jorma Engmark från Åshöjden. Men du var inne på där, vi har ju de personerna som har gjort någonting, alltså men förknippat väldigt mycket med ett ögonblick som kanske har med mästerskap att göra. Om man väljer en sån i Sverige, så finns det ju sådana utomlands med. Och som blir aktuella just när det är mästerskapstider igen. Skulle Panenka, alltså Panenka-straffen, Antonin Panenka, skulle han kunna leva ett Buster Douglas-liv? De har inte riktigt kulturen att han får pröjs för att berätta om sin straff. Men han är ju typisk en sån där telefonen börjar ringa när det börjar närma sig mästerskap.
Ja, det kanske är fördomsfullt.
Även vi har ringt i den telefonen.
Ja, det har vi gjort. Ja. Ja. Kanske fördomsfullt, men i Tjeckien kanske det finns lite mer en tradition att man pröjsar för en intervju.
Jag tror du det?
Jag vet inte.
Det tror jag inte. Däremot så har han kanske kunnat få indirekt lite UEFA Legends-livet.
Ja, köpet. Fått två nätter på något. Flott hotell i Genève och så. Ja, ja, absolut.
Men inte det där att jag tror inte han har ett tariff. Det kan man tänka sig att Buster Douglas har olika prisnivåer för hur mycket han ska berätta och så.
Ja, jag vill ändå tro, Johan, under din tid på Expressen att det fanns lägen där du kontaktade kanske då före detta stora elitidrottare. Och det fanns diskussioner om att Ska du träffa mig så måste du betala.
Ben Johnson var ju så.
Han var det. Ja, men där har vi ju en perfekt.
Han
så.
Levde ju
lite det är ju Buster. Verkligen Buster Douglas.
Ja, han levde ju Buster Douglas livet. Då och då så var han ju någon liten, han kändes ju sorglig rakt av faktiskt. Han kändes både lite deprimerad. Han ville ha pengar, kommer jag ihåg.
Hur mycket var det?
Kan det ha varit $1,000?
Det var inte mer.
Nej, det var väl också det. Man kände att så här, det var liksom mer fickpengar han ville ha. Jag vet faktiskt inte om det blev betalat eller inte. Jag minns att jag var beredd att betala. För att jag ville gärna göra den intervjun och kollade kontot. Så. Då fick jag mejl från min sportchef. Det stod, du ska naturligtvis inte betala själv. Men jag vet, det kanske inte blev något betalt. Han kanske gick med på det ändå. Men han levde ju verkligen Buster Douglas-livet. Fast tvärtom då.
Hur träffades att man? Vad var premisserna för intervjuerna?
Han var i London av någon anledning. Han var ju någon som, han krämde väl ur lite pengar på att vara med i lite olika sorgliga jippon och så. Han dök ju upp också. Ett tag var han väl Maradonas fystränare och han var nere med Gaddafi och det var ju något väldigt märkligt liv han levde. Men han fick ju säkert lite pröjs för att åka och visa upp sig på sådana där. Och då var det nog i samband med något sånt event som jag fick intervjua honom på något lyxhotell i Chelsea, tror jag det var. Han var ju, fast det var ju omvänt då. Att anledningen till att jag pratade med honom är om hans livs största misslyckanden då. Ja. I och med dopingskandalen i Seoul. Men han kände sig också som att han var medveten om att hans liv har blivit deppigt. Så. Han sa det också. Ja. Vad tycker du om att göra? Sova.
Sova.
Ja. Jag känner inte till någon. Jag försökte vara också sådär lite att de hade skickat med mig. Svensk friidrott var ju stark då, 2006. Det kan bli några. Det är sådär, du vet, man gör en stor intervju. Men så kanske man sparar några citat så man kan mjölka till några till artiklar. Hyllningen av Stefan Holm. Man visste inte vem Stefan Holm var. Kajsa Bergqvist har inte hört. Ingenting så. Ända han sa att han trodde att dagens 100 meter löpare var sönderdopade.
Så
han var inte sprudlande. Han skulle också ta emot och berätta något helt öppet om att det skulle komma eskorttjejer till hans hotellrum på helgen. På kvällen där. Och så. Att var där, därför måste jag gå nu. Och så.
Okay,
så
här, så.
Det var mycket som var mörkt där. Faktiskt då. Andra än det jag kan tänka på, och det var lite mer oväntat, var en speedway-mekaniker som vi har betalat. Pratade vi om det i podden eller pratade vi om det privat? Vi snackade lite om det här med folk som är stora någonstans men lite okända. Jag tror det var apropå Isabelle Haak.
Ja.
Alltså volleybollspelaren.
Stjärnan.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Från mina gamla hoods.
Ja, är hon från Ängelholm?
Ja, jag tror att det är Ängelholm.
Ja,
och är ändå lite gammalt volleybollmecka.
Absolut, och Örkeljunga.
Ja, jag visste inte långt därifrån.
Nej. Nej, men hon är väl absolut bland de bästa i världen. En superstjärna och spelar väl för ett turkiskt storlag.
Istanbul-lag, va?
Ja, det kanske är det. Det vågar jag inte säga. Det är det kanske. Det är turkiska ligan. Hon har ofta poängbäst och fruktansvärt bra. Men råkar jag oturen och vara lite från fel land. Sverige är ju volleybollen rätt stor sport på många ställen, men även om det är lite drag i dina trakter så är det ju en ganska liten sport i Sverige. Och hon kommer ju aldrig vinna någon stor titel med
det
sitt land.
Det byggs inte många volleybollhallar i Sverige.
Nej, de får hålla till godo med ribbstolarna känns det som. Och sådana har vi ju massor i fotbollen också med alltså George Weah då som är liksom man vet att landslaget
Dwight York.
Absolut.
Fick ändå göra ett VM.
Mario Frick.
Just det.
Liechtenstein.
Ja,
den karriären är rätt spännande. Ja. Tänk, jag tror att han är väl deras överlägset bästa genom tiderna. Och var han var i Italien.
Kan du nämna en annan?
Nej, det kan jag inte. Och det är väl symptomatiskt då. Men tänkte han, jag skulle nästan vilja kolla på det. För jag tror att han har rekordet tror jag för både antal landskamper och landslagsmål. Mm. De är inte så många, de är väl 10 eller något. Men som han fick slita för de målen nu. Om du tänker på hur matchbilderna såg ut när Liechtenstein var att spela. Det måste ha varit en jävligt schizofren tillvaro. För han spelade väl i lag där han gjorde rätt mycket mål annars. Han var väl i Schweiz, så han var lite på lägre nivå i Italien. Och så spelar han säkert för Vaduz ibland skulle jag tro. Men i landskamperna är de ju så himla utspelade. Och så ska han ligga där som måltjuv. Men Mario Fricks liv är fan intressant. Han skulle kunna leva Buster Douglas-livet.
Precis.
Mycket hellre betala av Mario Frick.
Ja, jag blev ändå, jag nämnde ju bara i förbifarten här också Dwight York då. Med tanke på Trinidad Tobago så tänkte jag på, vad hade de för gäng egentligen där 2006?
Chaka Hislop.
Ja, precis. Mm. Det är faktiskt.
Som vi fick att göra.
Det får man säga, framförallt mot Sverige.
Stern John,
ja. Ken Wayne Jones, Southampton, minns man kanske. Mm. Stern John spelade för Coventry på den tiden. Vad har vi mer för gubbar? Port Vale, det är Gillingham, det är Wrexham, det är San Juan, Jablote som är ett Trinidad-gäng.
Och så Benhacker som tränare då.
Ja, precis. Waldorf Mannheim, Evans Wise. Det är ju 2-3 gubbar som man känner till där, alltså.
Ja, kolla hur många landslagsmål Mario Frick gjorde.
Ja, Mario Frick, han har hunnit bli 46 år gammal och han gjorde 125 landskamper, 16 mål.
Ja, det vill jag hävda ganska bra jobbat.
Mm.
Det låter ju inte som ett mäktigt facit, men man tänker på vad Liechtenstein hade för matcher och vad han hade för omgivning där. Han var ju då vad man skulle kunna ha för kung i ett litet rike då.
Det finns en Liechtensteiner till som man brukar prata om. Som den stora fotbollsspelaren från landet. Det är Peter Karl Jele, målvakten. Han spelar för Grasshopper Boavista.
Ja.
Det är på den nivån. Då.
Ja, just det. Ja. Varför, just det, jag skulle berätta om mekanikern.
Just det.
Speedway är ju en sån sport. Och den är ganska lik bandy så som jag är intresserad av också. Att på de flesta ställena så bryr man sig inte om det. Men där den är stor kan den vara ganska ordentligt stor. Och då är det ofta roligt att skriva om sånt. För då blir man lite just kung i ett litet rike. Men jag fick ju skriva en del speedway när jag jobbade på lokaltidning. Eftersom Motala hade ett speedway-lag, Piraterna. Och det var en upplevelse att vara där.
Får man fråga, eftersom du kom från Motala och Piraterna. Finns det någon som helst koppling mellan de namnen? Eller är det bara...
Jag tror att det har att göra med att man är Motala i radiostad. Vet du, med radiomasterna och förr sa man Stockholm Motala att det är något med radiopirater att göra.
Men det finns en liten koppling där.
Jag tror det. Jag tror att DN hade något sånt knäck varför heter Speedway-lagen som de gör som folk kanske kan googla sig till. Så mycket minns jag. Men jag var ju då egentligen inte så intresserad av det men blev intresserad av kulturen och det slog mig hur jävla speciellt det här är då. Om du tänker dig att Zlatan skulle spela, nu spelar han mot Inter där i helgen men tänk då att han skulle leva ett liv där han möter Inter på söndagen med Milan och sen på tisdagen så åker han och spelar för Bayern München i Bundesliga och på fredagen så är det match i Premier League med Manchester United. Så är det ju då för speedwayförare att man spelar, att man åker för olika klubbar i olika länder och att man är med i flera ligor samtidigt.
Det visste jag inte.
Du visste inte det?
Nej.
Är man då, i alla fall på Tony Rickardsons tid så han körde väl kanske för Masarna men han körde också för ett polslag och kanske för ett engelskt lag.
Aha.
Så de är ju på ständig turné egentligen. Ja. Och de här polackerna då, som är, ja, Polen är bra i speedway. Det var några polacker i Motala, framförallt en som var duktig, som hette Grzegorz Walaszek. Och jag tänkte då att, gud vilket märkligt liv det här måste vara att leva. Han kan knappt veta var han är någonstans. Och publiken har inte riktigt koll på honom, han var bara en av några polacker. Tog några poäng där och sen åkte han vidare till England och åkte från några lag och sen var han hemma i Polen. Men så fick jag höra då att den polska staden där han bodde, där var speedway väldigt stort. Och där var han liksom kung. Mm. Och så kom han upp till Motala där det satt kanske 800 pers och knappt kunde uttala hans namn. Det där måste ju vara en jävla märklig tillvaro. Mm. Så jag tänkte att det där vore kul att skildra. Så jag gjorde faktiskt det för Expressen och åkte ner då och träffade honom i hans polska stad som jag tror heter Zielona Góra. Och så var jag på speedway derby i Polen. Stor publik, vad fan, huliganer. Mm. Riktigt jävla liv. Och han var stor stjärna där. Efter matchen var han liksom omsvärvad av mikrofoner och han hade byggt sig ett fint hus där. Men sen då så skulle han vidare nästa dag och åka för Motala. Jag tror de skulle möta Hammarby Speedway borta. Mm. Och det var ju det som var roligt, att jag skulle få då först börja där han var så stor och sen åka med dem på turné upp. Och det gick bra. Och vi åkte upp där, det var jag och så var det han och så var det hans mekaniker och någon till serviceman. Och det var mekanikern då som frågade om det var any money for Greg in this. Då satt vi redan på väg, så sa jag no, okej, det var lugnt. Men vi fick dela på bensinpengar så de kom undan med lite billigare resa. Det var väldigt fascinerande jobb kan jag säga. Han verkade tycka att det var skönt då med den här anonyma tillvaron i Sverige. Han kallade det för relaxing speedway. Och de drack ju en del. Vi åkte upp då genom Polen och så tror jag vi skulle in i Tyskland och ta en färja därifrån. Eller kan det ha varit från Travemünde kanske.
Det är några Stuttgart.
De stannade på en sån här mack och så köpte de, som man kan göra i Tyskland, du vet, det är på burkar, färdigblandat Jack Daniels cola redan. Amen. Köpte ett sånt flak. Han drack rätt mycket, mekaniken drack ännu mer. Vi stod och väntade på färjan där. Var de bra tankare? En av dem gick ut och pissade på bussen, kommer jag ihåg. Och det var ju så här, jag tror inte jag tog med. Jag vet inte, jag tog med en del. Jo, han sa han att så här, it's time for Sweden, relaxing speedway. Men det var ju också något i det där med en jävla farlig sport. Om ett dygn så ska han köra utan bromsar i hög hastighet i en ganska olycksdrabbad sport. Jag minns inte om jag tonade ner det
där. De har inte bromsar?
Lite, nej. Ja, du kan ingenting.
Nej, nej, ingenting.
Det är det som är det speciella. Det är från ligger ner så mycket i kurvor och så.
Ja. Han var ju... Utbildningsradion heter det ju.
Men han var ju då verkligen så stor någonstans och anonym. Men i hans fall så gillade han anonymiteten.
Ja, men vi var inne här på Ravelli. Så man kan ju också tänka sig, alltså, en av de absolut största ska man säga, skrällarna i fotbollens värld, det måste ju ändå vara grekerna 2004. Och det de gör där innan, menar, det var väl ungefär så som valslagningsfirmorna ville inte ta emot pengar när Basil Douglas skulle möta Tyson, så var det väl i princip med grekerna. Hade man satt en 10 där så hade man ju varit ekonomiskt oberoende idag nästan. Nästan. Och det jag tänker är, precis som Ravelli, han kanske inte kan leva på att åka runt och prata om att han kastar sig rätt vid rätt tillfälle i livet på en straff idag. Mm. Ja, man tänker grekerna.
Charisteas.
Ja, tror du att de lever sånt liv? After dinner speeches. Idag.
Om man tänker ändå, alltså vi tycker ju att den här 94-grejen är ganska uttjatad och vi kan inte prata om den mer och så. Vi är lite trötta på dem kanske. Men Sverige har ju ändå sedan dess då och då på herrsidan haft hyfsade framgångar ändå med någon kvartsfinalplats i VM eller så. Grekland har ju inte haft mycket efter det där. För det första gjorde Grekland något större. Precis som Danmark så vann de. Mm. Sverige tog ändå brons även om det var VM. Man får ändå säga att EM-guld är större, va? Mm. Eller?
Jo, det får man säga.
Ja. Men de har ju nästan inte gjort någonting efter det. De har varit i några mästerskap men aldrig varit nära att gå vidare långt eller så. Mm. Jag vet inte om de har gått till någon åttondel någon gång när vad heter han, Långe Samaras kanske skickar dem vidare från gruppen någon gång. Men annars aldrig i närheten. Undrar om, för man tänker ju inte, vi ser ju nästan de här som någon slags seriefigurer, de här 94 med Ravelli och Brolin och så. Mm. Men man tänker så här utifrån, så tänker man att de är väldigt värdiga män. Charistel som Nikopolidis och allt vad de hette, Dellas. Men de kanske också är supertrötta på dem. Mm. Alltså gemene grek.
Ja, de har nog mjölkat det.
Vi orkar inte höra mer nu om det här. Men så tänker man nästan inte så här utifrån. Vi skulle gärna vilja höra dem igen. Så det.
På tal om Samaras. Jag har berättat om när jag var på Kreta med min fru på semester. Detta kan ha varit 2007. En sommar, en vecka, Kreta. Riktigt sån charterresa. Men en kväll så åkte vi till en grannby. Och i baren står Samaras.
Är det sant?
Och fan, om inte han drog en Stuttgart alltså. Han hade en mytos. Och kan ha varit Raki Eller Oso.
Är du säker på att det var han?
Ja, det, absolut var han.
Han måste ju varit omsvärmad.
Ja, men han var där med sin flickvän.
Ja.
Jag gick inte fram till autografen precis, men det var han.
Ja. Ja, han gav ett väldigt trevligt intryck tyckte
jag. Ja, han var väldigt snygg då. Alltså.
Ja, absolut. Ja. Det är han säkert fortfarande.
Ja. Långt fint här.
Ja. Ja, jag menar, tänk hur den har mjölkats.
Mm. Verkligen.
Ja. 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 Ja, men den är väl med där, alltid som nämns. Leicester ska man väl nämna nästan också, va?
Ja, det är ju mer än uttagen.
Ja, men på så sätt är det ju nästan mer imponerande än att det är turneringsformat, att det är en lång serie över 2 terminer.
Ja, precis.
Och också att glappet är ju bara större idag.
Mm. Så. Ja. Ja, men jag tänker lite grann här med skrällar, så med tanke på att hur svensk fotboll, och så här herrallsvenskan, hur den har blivit sedan Malmö FF tog sig in i Champions League, när var det? 2014. Efter det så har ju förutsättningarna förändrats. Innan dess, jag kommer ihåg när jag började på Offside 2006 fram till och med det här 2014 då, så var det ju alltid det här nästan starkaste inställningsargumentet för allsvenskan. Man pratade inte lika mycket om supportarna, att det var supportarna som gjorde allsvenskan. Det var det här att vem som helst kan i princip vinna allsvenskan.
Ja, det var nya segrare varje år. Jag tror Djurgården försvarade sitt guld 2003 och sen dröjde det väl just till att MFF gjorde det 14, va? Innan de vann 2 år i rad.
Precis, men sedan Champions League cashen trillade in för Malmö FF så har det ju varit så att de har varit nummer 1.
Mm. Och senare lite tv-pengar också.
Ja, precis. Det har hela tiden fortsatt. Och idag så är det ju nästan så när man går in i varje säsong så tänker man allt annat än att Malmö FF vinner SM-guld är en superskräll. Och då får man säga då, visst, Norrköping 2015 kommer in och de har väl då lagt grunden till att de har väl kanske efter Malmö FF då mest eget kapital.
Mm. Det var ju en skräll då, får
det
man säga.
Ja, det får
inte
man verkligen
på Leicester-nivå, men stor skräll ändå.
Ja, precis. Men det har man inte så mycket nu och i skrällarnas värld, precis som Mike Tyson, så handlar det ju lika mycket om att den underdogen ska överprestera. Men favoriten ska också underprestera. Eventuellt vara lite nonchalant. Det är ju det som krävs för att svensk fotboll ska återgå till det här pre-2014 nu. Det är ju att Malmö FF verkligen misslyckas.
Det är ju mer skiktat idag överhuvudtaget. Men jag tänkte faktiskt på det nu när du säger skrällar, för ibland kan man ju tänka sådär när man är på det humöret och ruttnar på toppfotbollen och tycker att det går bara mot större och större klyftor mellan fattig och rik, eller till och med mellan superrik och lite rik. Och man är trött på att mest pengar ska vinna i längden hela tiden. Och man är inne på man kanske skulle ha något så här, vi vill ha socialistisk fotboll så man ser vem som är bäst över tid och ger dem samma budget och alltså det amerikanska tänket att se på idrott med att stängda ligor som ingen vill ha här och inte jag heller, men där det då bygger på något sätt bygger det lite på att vilken organisation gör det bäst över tid med, och blir man sist får man välja först i draften och sådär, så att det inte ska bli de här. Det kan ju uppstå dynastier sådär, som Chicago Bulls i basket och i Amerika. Ja, allting kan ju göra det. Men över tid så ska det alltid kunna, det sämsta laget ska kunna bli bäst sen igen. Så. Och tänker man så här att har det någonting ditåt med att det ska liksom vara samma förutsättningar för alla på något sätt. Och så tror jag att man vill nog inte ha det, för man är så programmerad med just den här skrällen och drömmen om en skräll. Att det pirrar till lite varenda gång, även om man inte håller på något av lagen, så pirrar det till lite när man ser att Västerås har vunnit med 2-1 eller när Gautio tar en poäng mot Helsingborg.
Eller Weber vinner mot IFK Göteborg.
Ja, precis. Eller vad det nu må vara. Så är det liksom när vi sitter där och tittar så finns det, både om man håller på jätten så att säga, så ska det finnas en liten skräck för att skrällen kan äga rum.
Mm.
Och håller man på den lille så är det givet vad man hoppas på. Men som neutral så finns det också det här lilla fröet, så kan det ändå finnas ett korn på en skräll här. Och skulle man ta bort det där så skulle väldigt mycket gå förlorat. Sen vill man ju inte att det ska bli för, det är sjukt på många ställen idag vilken skillnad det är och att det kan bli för stora skillnader. Men man vill hela tiden ha den där liksom berättelsen om skrällen och att det ska finnas en rimlig dröm om att en skräll kan äga rum som vi ska kunna prata om sen. Och vårt, det här stora laget som får vinna så mycket, liksom vi som tittar på dem och inte håller på dem, det som vi får då när de går omkull är att vi får gotta oss åt det lite ett tag och sjunga sånger om det och sitta vid lägerelden och minnas senare så. Att det vore nog inte så mycket utan att vi hade hela tiden en korn på den här skrällen oavsett om det är litet eller stort format. Liksom.
Mm. Ja, men precis så är det. Jag tror att det är hela grunden till allt som man håller på med här i sporten. Alltså, hela tiden känslan av att en lille ska kunna någon gång. Det är ju det man lever för när man är neutral åskådare och man inte har känslor i ett lag.
Mm.
Det är ju därför man sitter och kollar ibland på när Manchester City möter ett jävla ängagäng i FA-cupen i tredje omgången. Det är därför det är kul. Det går, det finns. Historiskt sett har det ju hänt och det kan hända igen. Det är därför man sitter och lägger 90 minuter på det.
Jag tror många tycker det är konstigt, men vi säger det här att svensk fotboll och herrallsvenskan är mer skiktad idag, och så är det ju. Och samtidigt så tror jag då att det känns alltid som att det är inte alltid det blir de här, där får man säga en ganska stor skräll då, att Malmö förlorar hemma mot Västerås. Malmö regerande mästare och solklar favorit igen mot ett mittenlag i Superettan. Det är en stor skräll, det får man ju säga. Det var ju en lite fler skrällar. Kalmar förlorade och det är jämnt överlag. Göteborg vinner precis över Sandviken efter att ha legat under. Jag tror många ändå har svårt att få ihop det här då, att de tror alltid att de ska gå ut och vinna med 7-0 när det har varit ett litet uppehåll, och sen kommer Svenska Cupen igång och så möter man ett lag från en eller två divisioner högre. Så visst är det mer skiktad över tid, men så här enstaka insatser så kan man också bli förvånad hur lite det skiljer. Supportrarna verkar bli det i alla fall, och jag med. Det är nästan aldrig de här att de går ut och kör över något lag som är typ två divisioner under.
Nej.
Väldigt sällan i alla fall, även om de inte alltid vinner som Västerås då.
Nej.
Glöm bort lite hur dåliga de ändå är.
Nej, precis. Och samtidigt ska man också motivationen när då Malmö FF möter Västerås. Alltså, det är så, Västerås, om man hade haft kunnat mäta hur taggade de är inför den här matchen och jämfört det med Malmö FF, om man har haft någon stapel på det, så hade det ju varit två olika staplar.
Mm.
Så att motivationen är så jävla mycket större hos underdogen.
Mm.
Vilket också kanske förklara lite grann varför det inte blev 7-0 i de här matcherna.
Just det. Mm. Men för VSKs skull då, så får man hoppas att de kan följa upp det här bättre, både på planen och i livet, än vad Buster Douglas kunde göra. Han både förlorade en match och sen förlorade han sig själv ganska länge. Det ska väl VSK kunna slippa, va?
Därmed stänger vi den kiosken.
Vad är ditt förhållande till emojis?
Jag tror att du tänker på ett mail vi har fått, va?
Mm.
Ja. Ja, mitt förhållande är, ja, det är nog svagare än stora genomsnittet i Sverige. Jag har inte emojis i min telefon. Jag använder inte emojis.
Aldrig?
Nej. Ibland kan jag göra det. Om du skickar en tumme upp till mig och jag känner, då kan jag kopiera din tumme. Alltså kopiera och sen klistra in den och så skicka tillbaka den.
Det är inte ofta jag skickar en tumme upp till dig.
Nej, men det kan hända.
Ibland skriver du också ut i bokstäver tumme upp.
Men det är till dig då.
Ja.
Skicka Andreas Granqvist ett sms till mig med tumme upp, så skickar inte jag tillbaka tumme upp.
Det gör du inte.
Nej, det gör jag inte.
Nej, för så, jag kan ju dra mejlet först då.
Ja.
Vi har fått mejl från en Sebastian här som lyssnar på podden, som skriver så här: jag är 25 år fyllda men känner mig ofta som om jag vore 60. Jag tycker att emojis mest är löjliga och inte fyller mycket syfte mer än att göra ett meddelande lite mer färgglatt. Dessvärre används emojis inte bara av privatpersoner utan på senare tid även av stora mainstream-kanaler, till exempel Premier Leagues officiella Twitter-konto. Som självutnämnd boomer som mest klagar på min omgivning och inte gillar förändringar gör det lite ont i kroppen varje gång jag ser någon använda emojis. Uppenbarligen är jag dock i minoritet. Jag förstår att många unga idag, han är alltså själv 25, använder emojis, och att kanaler så som Premier League...
Är det Sveriges äldsta 25-årig?
Ja, det kan det vara. Men han verkar fin, tycker jag. Så som Premier League antagligen använder det för att locka yngre tittare. Men jag tycker samtidigt att det är lite löjligt och tramsigt. Vad anser ni? Är emojis framtiden? Vad är er erfarenhet av emojis? Och så lite mer frågor då kopplat till fotboll och emojis. Du står emot och du är som Sebastian här.
Det har blivit en liten grej, men jag ska vara helt ärlig och säga, det handlar om att... Fan, när jag fick en ny iPhone så fanns inte emojis där liksom. De fanns inte där. Jag använde ju förr.
Ja, det gjorde du.
Ja, lite grann. Men, och sen så har jag aldrig ansträngt mig för att få in dem i telefonen, så jag kan inte använda det. Det är en enkel anledning. Men sen har det blivit lite min grej.
Fotbollsspelare är ju väldigt...
Jag vill bli ihågkommen.
Fotbollsspelare är ju väldigt glada i att använda emojis. Mm. Känner du aldrig... Jag börjar ju aldrig själv om jag startar ett sms till någon och slänger in en massa symboler där.
Nej.
Men om någon gör det till mig och det är glada gubbar och tummar, då är jag rädd att de ska tycka att jag är på dåligt humör om jag inte gör det. Så jag är som en kameleont.
Jag är journalisten här.
Ja, precis. Jag är som, alltså, jag är som en kameleont där.
Det går loss.
Jag är inte lika mycket som den. Det finns ju de som... Det finns ju, och särskilt fotbollsspelare, som nästan bara kommunicerar med emojis.
Det kan vara frustrerande.
Det kan vara så att jag skriver ett långt sms, ska vi säga, till Mattias Bjärsmyr. Nu är inte detta aktuellt, men låt säga att jag skriver ett sms om att jag vill träffa honom för längre intervju och jag tänker mig det här upplägget ganska långt och avslutar kanske med vänlig hälsning eller sånt där. Då kan det ju komma bara en tumme upp tillbaka. Och det är bra då, han verkar positiv, men samtidigt har vi inte kommit någon vart. Så här, när ska det ske?
Ja, men så kan du
hur är ditt schema?
Ja, men då träffas vi på Kamratgården på måndag.
Ja, då kommer en sån här 15.00. Emojis, grubblande emojis. Ah. Fundera på om det här kan funka. Ja, och så får man vänta lite.
Okej, okay, och då skickar du 3 sms. Ja. Så du menar då, allting är klart. Har vi 2 timmar här på måndag 15.00 till 17.00 så vi kan prata. Kommer det en sån boxningsnäve?
Ja.
Så, okej.
Okay. Ja, en fist.
Ja, precis.
Men, för jag känner ju att även om jag, det är lätt att känna sig mossig. För bara att så här, jag kan ju skriva ganska långa sms. Men det är väldigt få som svarar långt. Antagligen svarar de med emojis. Och svarar de något så svarar de kanske något kort i text och ibland mycket förkortningar. Det känns som att som språkmänniska, jag tänkte att det skulle vara tvärtom. Idag måste ju nästan alla använda sig av skriftspråk. Mm. Även om man inte är road av att skriva eller så behöver man göra det i sms och mail. Du vet, myndigheter, man kan inte ringa. Du måste skicka ett mail om det här först. Digitalisering och så. Facebook som alla som använder det. Då har jag tänkt att så här, det här borde ju lyfta språket nu. Mm. För att så många som är skrivande som kanske inte var det förut, då kunde man ju nästan undvika det. Ah. Man kan gå in på banken själv, men nu måste man skicka ett mail, du vet. Så. Mm. Men tyvärr är det ju nästan tvärtom, upplever jag. Att liksom, kraven på ett korrekt språk och fullständiga meningar har istället sänkts. Mm. Så att det är helt okej för folk att använda förkortningar eller du fattar vad jag menar. Så att man riskerar dels att framstå som en tönt och ibland lite besserwisseraktig kanske. Mm. Att man ser mossig ut bara för att man skriver egentligen helt normalt. Mm. Mm. Känner du igen det?
Absolut.
Man, ja, att det blir förflackning istället för västning då.
Men vad tycker du själv? Han tycker ju själv att det är lite sopigt och lite trist att nu tog han Premier League-klubba som ett exempel och... Och sådär att de använder, vad tycker du själv? Tycker du att det är ett problem eller? Ja, jag kan inte säga att det är ett så stort problem.
Nej, men vad har vi? Om vi tänker till exempel att en allsvensk klubb, låt säga Elfsborg, de har ett nyförvärv på gång. Mm. Och det har inte läckt ut än, utan de vill sköta det här själva. Mm. Och då har de ett litet möte där på marknadsavdelningen. Tänker att så här, nu ska vi bygga upp det här. Då gör ju det ofta i sociala medier med hjälp av en slags upptrappning, en stege med olika emojis. Och jag vet inte, vad börjar man med där? De vet att de har ett nyförvärv på gång, det är till och med klart. Uh-huh. Men man skriver inte direkt, vi ska inte ha för bråttom nu, vi ska inte direkt presentera det här nu. Uh-huh. Utan först är det kanske är ett par ögon.
Ja, precis.
Som symbol. Så håll utkik nu.
Ja, precis.
Någonting är på gång.
Någonting är på gång, ja, ja. Precis. Den kommer.
Ja, just det.
Och sen så kanske steg 2 är timglaset, eller?
Mm, just det.
Kan det vara det?
Ja, att ha lite tålamod här. Det kan gå. Och sen kommer kanske, är det pennan?
Ja, nu är det klappat klart.
Ska skrivas.
Ja,
tröjnummer.
Ja, precis. Det kan också komma.
Ja. Och sen kommer då en förinspelad presentationsvideo kanske.
Ja, precis.
Men och det jobbiga är då om Disco har varit inne och avslöjat innan.
Han har lagt ut en bomb redan.
Ja, alltså är det egentligen en emoji-bomb.
Ja, precis.
Ja. Och det han har också en steg.
Ja. Ja, precis. Men det är nästan så, dramaturgin är ju nästan så alltid att Disco först avslöjar att Elfsborg har klart med Samuel Holmén. Säger vi.
Ja. För att ta en gammal värvning.
Ja, ja, precis.
Ja. Ja, då är det jobbigt att sitta där med sin dramaturgiska steg.
Så kommer 24 timmar senare, kommer Elfsborg.
Kommer ögonen.
Alla vet om vad som har hänt.
Jag håller oss till dramaturgin. Snart kommer timglaset. Men alla vet ju, här har vi pennan.
Ja, men så är det ju hela tiden. Ja.
Pennan kan ju även skickas ut när det är på gång och skrivas kontrakt med redan befintlig spelare.
Ja,
en förlängning helt enkelt.
Men det är också en jävla besvikelse om man lägger upp pennan. Och man lägger upp först ögonen, sen timglaset, sen pennan. Och så visar sig att det är bara Hammarby som presenterar att de har Husky Chocolate som ny huvudsponsor.
Ja, det kan ju vara viktigt över tid då, men de tänker att fansen framförallt längtar efter målskytt kanske.
Ja, okej, de har bara lagt ut en pengapåse.
Ja, det skulle inte sponsor gilla kanske. Är det bara vad vi är för er? Nej, det gör de nog inte.
Nej.
Men där har vi en värvningsdramaturgi i emoji-style. Mm. Tror inte alla klubbar håller sig med emojis. Vissa är mer glada än andra.
Ja, vissa kanske tycker att det är...
Vissa är som Sebastian här kanske.
Ja, lite så. Jag var inne och kollade här lite snabbt. Det känns som att Malmö FF förknippar man inte. Nu, när jag scrollade igenom här, det har senaste tweets. i sociala medier. Så den senaste emojin de hade, de är ju rätt så försiktiga med det.
Det är mer info-emojis, va? Ja. Det ska spelas en match.
Ja, en kalender-emoji.
Det är en klocka där som står 13:30.
Den senaste emojin som ändå sticker ut, det är en tårta. Det var när Edal Rakip fyllde år. Ja. då gick de loss.
Ja, jag kan inte säga att jag blir arg över det.
Nej.
Det är väl trevligt.
Ja,
med en tårta. Ja. Men jag har tänkt på det, hur det är att vara sociala medieansvarig. Tänk där i söndags när Malmö mycket överraskande förlorar hemma mot Västerås. Så måste de ändå lägga ut en förlust mot Västerås med 2-1. Mm. Att vara den som har hand om det, att säga, och veta att så här, oh, ska vi se vad folk kommenterar här?
Mentions.
Oh, massa mentions. Det är då kanske 100 mentions där det bara är liksom,
ja, det
är piss.
Ja, det var piss.
Så,
ja.
Man undrar liksom om det är någon som så här ändå går igenom allting. Mm. Och det finns ju också olika typer av de som kommenterar. Vissa är bara liksom avgå-arga. Vissa ställer ändå frågor, hoppas på, hur kan ni spela Antonsson? Att någon skulle säga, jo, det var så att Jon Dahl tänkte. Och ja, så kommer det kanske in någon också som ber folk att hålla lite höjden då.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men spelare är ju glada i emojis även på sociala medier. Vilka är de vanliga emojisarna där? Som lite kanske mer kända spelare använder.
Ja, kanske vanligast är väl ändå den bicepen, va?
Den spända bicepsen.
Ja, precis. Ja,
starkt.
Men eller, absolut vanligaste borde väl ändå vara kanske den gråt-emojin. Den, ja, har man ju det sett.
Ja.
Men där, de försöker använda den ofta då som lite med någon typ av självironi.
Ja, som exempel såg jag att Erling Haaland hade en gråt-emojis, eller till och med två.
Nyligen?
Nej, det var ett tag sedan. Han hade gjort en jävla massa mål mot Hertha Berlin, tror jag det var. Så att han gjort hattrick eller till och med 4 mål. Och sen så skrev Haaland något om det, att han vaknade upp idag med en härlig känsla eller något. Kan ha varit att han också kände att han spände bicepsen i en emojis. Och då svarade Hertha Berlin på det och skrev att så här, sover sådana som du. Typ, du är en maskin. Gråtskratt-emojis.
Ja. Ja, men det är lite...
Det är också så här, det ska också in, gråtskratt-emojin använder man. Det är något som är lite halvkul.
Ja, men det är lite humble brag nästan över det också. Ja. Då är det lätt att använda den. Som att man försöker avdramatisera lite grann det berömmet som det är riktat mot en.
Just det, men så, den används ju aldrig för något som objektivt är förbannat kul. Det är ju aldrig något som man verkligen så här sitter och gråtskrattar av. Det är också...
Nej, det, precis. Och jag tror att just den emojin, gråt-emojin, gråtskratt-emojin, jag tror att det är den som jag har mest problem med. Och som gör att jag inte anstränger mig för att installera emoji-funktionen i min telefon. För den
är triggern.
Ja, det är triggerna. Fan, den får topplocket ryka. Alltså. Det tycker jag är larvig.
Varför har du så mycket problem med just det?
Ja, men det är väl just det att man... Det blir så jävla liksom... Det finns ingen balans mellan det som eventuellt är lite kul och att man sitter och gråter så kul det är.
Nej.
Det är så jävla... Ja, det finns ingen balans i det.
Du har ju heller aldrig skrattat så mycket.
Nej,
så du tror ju inte att folk kan göra det.
Det är sant.
Så har vi den här då, alltså kluriga gubben. Den emojisen som ser ut att fundera, hur hänger det här ihop?
Ja, just det.
Används kanske till exempel på... Det skulle kunna vara från en klubb. Elfsborg leder med 2-1 mot Kalmar. Domaren aviserar 7 minuters övertid.
Mm.
Klurande gubbe.
Just det.
Hur kan det, var hittar han de här minuterna?
Ja,
vill
det
man säga med det då?
Ja,
kan också varit Simon Olsson får en varning i den här duellen. Den var billig,
va? Det är lite sådär att man inte riktigt vågar stå för kritiken mot domarna.
Mm.
Utan man, det är liksom lite förtäckt kritik. Så, ja, att nu ska vi markera här att vi tycker att domaren gjorde en svag insats.
Vi sitter här och funderar på det. Vi och gula gubben.
Ja, nej, vi får väl bara vänja oss. Det blir ju inte bli mindre.
Elden,
ja. Någon är on fire.
Ja. Ja. Tror du man skulle kunna försöka styra upp en intervju med någon genom att bara i kommunikationen på vägen dit använda emojis?
Ja.
Börja med en vinkande hand.
Finns
hej. Och sen en penna, jag vill skriva om dig. Tummen upp. Behöver inte mer än så.
I hand?
Ja.
Och sen avsluta var med
klockslag då.
Ja, så avslutar med 2 händer som skakar hand.
Ja.
Nu har vi en deal.
Ja, det kan vara någonting.
Ja, Johan. Det här avsnittet hade vi gjort då i samarbete med Ragtime här. Det är ju Ragtime här som är en butik här på Magasingatan i Göteborg. Och Ragtime har funnits i Göteborg i mer än 40 år. Och idén är att man lämnar in sina plagg som Ragtime sedan säljer via sin butik och webbshop. Och så delar man på pengarna. Det är snyggt och det är hållbart. Och förhoppningen är ju då att man snart kan komma tillbaka till arenorna och gå på fotboll igen. Och kanske vill man vara lite extra fin då och att man kanske behöver uppdatera sin garderob. Och då har man märken som Burberry, Stone Island, Ralph Lauren, Nudie, Tiger. Det är skor, jackor, skjortor, kostymer, allt vad man kan tänkas behöva. Man hittar snygga kläder och låter sina egna vintage- och märkeskläder för nya ägare och tjäna pengar på kuppen. Man besöker dem på Magasingatan 14 i Göteborg eller så går man in på ragtimehär.se. Och som lyssnar till Offsides podcast så får man 10% till och med den sista mars och på redan då grymt bra priser om man anger koden Jag är Offside antingen i butiken eller på webben.
Vi påminner gärna om vår prenumerantpodd Spelarbussen. Matchen rullar vidare mellan mig och Anders här på fredag när vi åker till två nya klubbar. Kul att så många har velat lyssna. Ni som är prenumeranter och är ni inte det så blir ni lätt det på offside.org. Här är vi tillbaka i den här formen precis som vanligt nästa onsdag. Ha det så bra hörni.
Hej då!